P3, Sveriges Radio.
Sankt Petersburg, 10 oktober 1917. Kvinnan i hatt kastar en snabb blick över axeln innan hon slinker in genom porten. Kvällen är sen och staden ligger i mörker. Hon ska nog ha klarat sig utan att bli sedd. I lägenheten möts hon av välbekanta ansikten. Hennes kamrater, de män hon ska förändra världen tillsammans med. Men mitt bland dem sitter en präst. Men när han spricker upp i ett retsamt leende ser man, han är inte kristendomens förkunnare, utan kommunismens. Vladimir Lenin, förklädd i grå peruk och kyrkans dräkt. För ingen hemlig polis ska få nys om vad som pågår här. Frågan för kvällen är helt avgörande för partiets och Rysslands morgondag. Lenin inleder och en eldfängd diskussion bryter ut. Det är för farligt, menar några. Kommer att kosta dem alla livet. Inte förrän dagen gryr är de redo att fatta sitt beslut. Vilka är för kodnamn VU? Ett väpnat uppror. En strid där de måste vara redo att dö och döda. Sällskapets enda kvinna, den mörkhåriga Alexandra Kollontaj, räcker självsäkert upp handen och runt henne följer fler och fler. Så är det beseglat. Revolutionens gnista ska tändas och det gamla samhället sättas i brand.
Det här är berättelsen om Alexandra Kollontaj, den ryska adelsdamen som blev världens första kvinnliga minister. Kämpade för arbetarkvinnors befrielse och höll jämställdhetens fana högt. Men var samtidigt hela sitt liv trogen den totalitära sovjetkommunismen.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
En ny skön värld. Det är vad den 45-åriga Alexandra Kollontaj drömmer om. Och på hösten 1917 känns kanske utopin inom räckhåll. För i Ryssland, som i århundraden styrts av enväldiga härskare, har förändringen redan satts i rullning. Den sista tsaren är avsatt och en ny regering har tagit makten. Det här skulle kunna vara inledningen på en stapplande väg mot parlamentarism. Men Alexandra Kollontaj och hennes kamrater i kommunistpartiets topp har långt mer radikala planer än så. Deras mål är det klasslösa samhället. Där arbetarna ska befrias från sitt eviga trälande. Kvinnorna ska vinna sin frihet och gamla ärvda hierarkier ska upplösas. Och snart kan visionen vara verklighet. I droskan hem från det avgörande mötet fylls kamrat Kollontaj, den enda kvinnan i ledarskiktet, av ett högtidligt allvar inför det som ska komma. En väpnad revolution. Sen väntar rättvisans förlovade land. Men kanske lurar också redan nu en annan känsla där bakom. Vetskapen om idealsamhällets pris. För det nödvändiga våld som idealisterna ser som vägen, det kommer i slutändan att bli målet. Världarna vid morgon kommer inte präglas av harmoni och frihet från förtryck, utan av krig, terror och tyranni. Och alla riskerar att bli villebråd. För kamraterna ska vända vapnen bort från fienden och rikta dem mot varandra. Den där nya världen i Alexandra Kollontajs fantasi kommer bli allt annat än skön. Den som är redo att ta till vapen för att förändra världen måste väl själv ha erfarenheter av monumentalt förtryck. Ja, det kan man tro. Men faktum är att många i toppen av den ryska revolutionära falangen knappt har kroppsarbetat en dag i sitt liv. Och kamrat Kollontaj är inget undantag. Hon kommer från en fin familj. Adlig, till och med.
Alexandra Kollontaj föddes som Alexandra Mikhailovna Damantovich Hennes pappa var av adelssläkten Domantovic. Han var general.
Det här är Helene Karlbäck, docent i historia vid Södertörns högskola.
Hon växte upp i ett välbärgat hem. Hon fick fin utbildning av guvernanter och lärare hemma, som man hade i finare kretsar på den tiden.
Föräldrarna hoppas förstås på att deras välutbildade flicka ska följa den utstakade vägen när hon har gått från barn till ung vuxen i början av 1890-talet. Skaffa sig en make som helst är en framstående general, precis som fadern. Leva ett skyddat aristokratiskt liv och vara ett smycke i hemmet med sin intellektuella och vackra uppenbarelse. Men Alexandra gör andra val som ska leda henne in på en bana så långt från föräldrarnas det bara går. Och till platser som varken de eller hon någonsin satt sin fot på. Fabrikslokalerna är dunkla. Inte mycket ljus tränger in genom de förtäckta fönstren. Luften är tung av fiberdamm som irriterar ögon och luftvägar. Här står arbetarna vid sina stationer från klockan 6 på morgonen till 7:30 på kvällen. Kvinnor, män och barn sliter för nästan obefintliga löner. Det är en värld helt främmande för den 24-åriga Alexandra Kollontaj, som nog hade väntat sig något helt annat vid besöket på den stora textilfabriken vid floden Narva, vid gränsen till dagens Estland. Hon som vanligtvis bor i Sankt Petersburg har kommit hit tillsammans med sin make, den fattiga ingenjören Vladimir Kollontaj, som har gett henne både en son och det efternamn som vi ska komma att känna henne under. Han är här för att konstruera ett nytt fläktsystem till fabriken, som är kronjuvelen i det ryska näringslivet. Varje år fraktas tiotusentals ton garn och miljoner meter tyg från den kolossala tegelbyggnaden. Alexandra Kollontaj har fått höra att det här är en toppmodern anläggning där man tar arbetarnas välmående på allvar. Lokalerna är hygieniska. Arbetsvillkoren goda. Det finns skola, sjukhus och bibliotek, har man sagt. Men när hon nu tas med på en rundtur och med egna ögon ser hur det ser ut, inser hon att det alltså är rena lögner.
Det var mycket dåliga arbetsförhållanden. Smutsigt, bullrigt, farligt. Massor av arbetsplatsolyckor. Det kunde vara över 10 timmars arbetsdag. Då fick Alexandra se hur arbetarna och inte minst kvinnorna hade det på den här textilfabriken.
För mest utsatta är just kvinnorna. En gravid kvinna får ingen respit, utan sliter inte sällan tills barnet ska komma, och föder sedan direkt vid arbetsbänken. Sen är det återgång till det hårda jobbet, så snart det bara är möjligt. Barnen, de får växa upp bland tunna halmmadrasser i barackerna, som är hemsökta av dödliga sjukdomar, bland andra tuberkulos. På rundvandringen får Alexandra Kollontaj syn på ett barn, runt 2 år, precis som hennes egen son som ligger på golvet. Hon böjer sig ner och inser att barnet inte andas. En liten flicka som fått uppdraget att vakta de andra små berättar att så här är det. Ikväll kommer en tant att komma hit och ta bort det lilla barnliket.
Alexandra slås väldigt hårt av den här upplevelsen. Och man kan säga att det här blev hennes uppvaknande.
Alexandra Kollontaj har redan läst tidens heta tänkare Karl Marx och är helt inne på att socialismen kan och bör förändra samhället. Och nu blir Marx teorier plötsligt levande praktik. Bara en radikal förändring kan lyfta arbetarna ur det förfärliga armod som nu råder. De socialistiska idéerna har spridits över hela Europa, och förstås även Ryssland. Och det finns gott om likasinnade att odla sin idealism tillsammans med. Och nu gör Alexandra en drastisk omsvängning. Lämnar familjelivet bakom sig. Börjar engagera sig för arbetarrättigheter hemma i Sankt Petersburg. Och flyttar sedan utomlands, till Schweiz, för att studera politik. Och när hon 27 år gammal kommer hem till Ryssland 1899 är hennes liv och den socialistiska kampen sammanflätade. Hon ska aldrig mer återvända till sin familj. Och sonen kommer växa upp tillsammans med sin pappa och sina farföräldrar. Usch, vilken dålig mamma, kanske man kan tänka. Men det här handlar nog inte främst om att hon inte vill vara med sin pojke, utan att hon vill skydda honom. Det är nämligen behäftat med stor fara att vara socialist i sekelskiftets Ryssland. Strax före Alexandra Kollontais politiska uppvaknande, där i fabriken i Narva, uppsteg en ny tsar på den ryska tronen. Nikolaj den andra, 28 år ung och tämligen illa rustad för att regera. Och oturligt nog för honom sammanfaller hans regeringstid både med att Ryssland är en krutdurk av fattigdom och bråddjupa klyftor mellan invånarna och med den nya politiska våg som sveper över Europa. Den gamla världens kungliga envälde ska snart vara på väg ut. Folkstyre och parlamentarism på väg in. Och det politiska parti som Alexandra Kollontai blir en del av ställer högljudda krav på reformer.
De socialistiska grupperna gick samman och bildade 1898 Rysslands socialdemokratiska arbetarparti. Partiets mål är ett socialistiskt samhälle. Partiets mål är också att få till stånd en grundlag, en konstitution. Tsarens makt ska inte vara odelad, den ska delas mellan ett parlament och en regering.
Sa Nikolaj den andras svar på kraven är inga som helst eftergifter. Istället satsar han på att kväsa oppositionen och lägger resurserna på sin hemliga och hänsynslösa säkerhetstjänst som jagar meningsmotståndare som socialister med blåslampa. Men det här med att satsa på hårda tag kommer inte spela tsaren i händerna. Istället ska det bana väg för långt mer radikala rörelser som inte bara ska knuffa honom av tronen utan brutalt utplåna den sista härskarfamiljen i Romanov-dynastins långa historia. Alexandra Kollontai gör sig hemmastad i socialistkretsarna. Lär känna de tongivande personerna och börjar klättra på karriärstegen. Och ju högre hon kommer, desto mer riskfyllt blir hennes liv. Men än så länge misstänker faktiskt inte tsarens blodhundar att den eleganta kvinnan i klänning och hatt är en av de farliga samhällsomstörtarna. Och nu när 1800-talet har övergått till 1900-tal har också övermakten annat att tänka på. Det är upprorsstämning i landet. En ekonomisk kris och missväxtår har orsakat elände och hungersnöd. Och när tsar Nikolaj den andra i början av det nya seklet ger sig in i ett krig mot Japan, som förvånande nog slutar i en förödmjukande förlust för den ryska bjässen, får folket till slut nog.
Sankt Petersburg, 9 januari 1905. Ett svagt knakande hörs från vinterpalatsets trädgård. I de nakna träden har nyfikna små pojkar klättrat upp för att se bättre. Som klasar dinglar de från grenarna. För på det snötäckta palatstorget har en väldig folkmassa samlats. Förväntansfulla karar i fårskinsjackor och pälsmössor. Kvinnor med lappade kappor och yllesjalar över huvudet. Och så Alexandra Kollontai som anslutit. Från stadens fabrikskvarter har arbetarna marscherat för att överlämna en skrift till tsaren. En stilla vädjan om bättre livsvillkor. I timmar väntar de tiotusentals demonstranterna i kylan, beväpnade med inget annat än tålamod. Men tsaren syns inte till. Istället klingar ett signalhorn och en grupp svartklädda män kommer ridande i full fart mot dem. Paniken fortplantar sig och i kaoset som uppstår ser Alexandra det fruktansvärda. Runt henne segnar människor ihop. Och från träden dråsar de nyfikna barnen ner. För skotten som tsarens män avfyrar är inte avsedda att varna, utan att döda.
Den blodiga söndagen ska den här dagen kallas för. När fredliga demonstranter mejas ner i en ren massaker som chockar hela landet. Och det blir ännu en signal för den 33-åriga Alexandra. Makten måste skiftas. Och folket sporras att resa sig. Men att få till förändring är svårt. Särskilt när det inte råder enighet i de egna leden. Och inom socialistpartiet är man allt annat än överens.
Det socialdemokratiska ryska arbetarpartiet splittrades 1903 på en kongress i Bern. Och därmed splittrades partiet i menscheviker och bolsjeviker. Menscheviker betyder egentligen minoritet och bolsjeviker majoritet.
Ja, begreppen och partibeteckningarna är många och skiftande i den här världen. Och vi passar på att slänga in en brasklapp här om att vi kommer att försöka förenkla så långt det går. Just bolsjeviker, som senare ska komma att kalla sig för kommunister, är ändå en bra term att hålla i minnet. Men att de som namnet alltså betyder skulle vara en faktisk majoritet är snarare något som deras ledare hävdar än den statistiska verkligheten. Ja, just det förresten. Bolsjevikernas ledare. Vem är det? Jo, det är en man som Alexandra Kollontaj har känt i några år nu. En 35-åring med ett vackert huvud och en tänkares utseende, som hon själv uttrycker det. Vladimir Ulyanov. Eller Lenin, som de flesta känner honom som. Och Lenin, han vill företräda majoriteten, folket. Men det är absolut inte självklart att makten ska delas med dem. Hans idéer har börjat slira iväg. Bort från Karl Marx tankar om att det är arbetarna som ska bygga en ny samhällsordning. Till att det nog helst bör vara en liten bildad klick. En upplyst elit som ska få vara med i partiet. Alexandra Kollontaj skriver inte under på det, utan väljer den andra fraktionen, menschevikerna. Och än så länge är det inte livshotande att stå på fel sida om Lenin. Om några år kommer det drastiskt ha förändrats. Men för tillfället kommer hotet mot socialistkollektivet inte inifrån, utan utifrån. I dyningarna efter den blodiga söndagen befinner sig stan Nikolaj den andra i ett trängt läge. Upproren, protesterna och kraven på reformer har eskalerat. Och han går motvilligt med på vad som på pappret är demokratiska reformer. Men i realiteten viker han inte en tum. Och utanför förhandlingsrummen jagar tsarens hemliga polis mer intensivt än någonsin efter oppositionella. Tusentals av Alexandra Kollontajs meningsfränder kastas i fängelsehålorna. Skickas till straffkolonier i Sibirien. Eller avrättas. Bolsjevikledaren Lenin håller sig undan utomlands. Och adelsdamen Alexandra flyger fortfarande under säkerhetstjänstens radar. Och hon jobbar på mitt i hetsjakten. Försöker lyfta sin hjärtefråga. Som är kvinnors rättigheter. Men det går trögt. För inom partiet står den punkten inte högt på agendan. Först revolution och männens sak. Sen kommer kvinnorna. Finns det då ingen som jobbar för kvinnoemancipationen? Jo då. En hel feministisk rörelse faktiskt. Men de drar inte fru Kollontaj jämt med.
Alexandra Kollontaj kommer på tvärs med en stor del av den feministiska eller kvinnokampsrörelsen i Ryssland. Då det beror på att hon är så inriktad på klassfrågan. Den dominerande kvinnosaksrörelsen talar om sånt som egentligen är medelklasskvinnors och överklasskvinnors intressen. Rätt till utbildning. Rätt till att yrkesarbeta. Just rätt till att yrkesarbeta. För arbetarkvinnor var det ju ett tvång att yrkesarbeta. Och Alexandra Kollontaj ville underlätta deras arbetsförhållanden. Och då kritiserade hon den övriga feminismen för att vara borgerlig och inte se klassfrågan.
Ideologin skär rakt genom sakfrågan. Och de som kunde ha varit medsystrar blir istället fiender. Inom kvinnorörelsen sägs det att man varnar för huliganen Kollontajs skadliga inflytande. Men tjejbråket är ändå ett mindre problem i hennes liv. för till slut får de ryska myndigheterna kon på henne och inser att den tjusiga kvinnan i 35-årsåldern i själva verket är en revolutionär uppviglare. 1908 utfärdas en arresteringsorder och Alexandra har inget annat val än att panikpacka en väska och kasta sig på ett tåg bort från Ryssland. Hon vet det inte själv, men det här är början på en nästan 9 år lång exil. Och när hon väl återvänder till sitt hemland kommer ingenting längre att vara sig likt. För världshistorien är på väg att ta en tvärsväng. Förmiddagen är sommarvarm. Men stämningen är spänd i motorkortegen som rullar genom Sarajevo. I en öppen bil sitter dagens huvudpersoner. En 50-årig man klädd i ljusblå uniform och fjäderprydd hjälm. Och hans hustru i vit klänning och hatt med flor. De svänger in på en smal tvärgata. Och med ett ryck stannar ekipaget till. Och en ung man dyker upp vid sidan av bilen. Lyfter en pistol. Och siktar mynningen rakt mot paret i baksätet. Det är juni år 1914. Och snart ska Europa stå i brand. Den här dagen som ska visa sig få katastrofala följder är det 6 år sedan som den nu 42-åriga Alexandra Kollontaj lämnar Ryssland hals över huvud. Hon har haft sin bas utanför Berlin men rest runt, föreläst och spridit sitt socialistiska evangelium i Europa. Det har sina fördelar att vara en adelsdam med ett väl tilltaget arv i kassakistan och en utbildning som gett en 5 språk i bagaget. Men nu, med skotten i Sarajevo i juni 1914, där den österrikisk-ungerska tronarvingen Franz Ferdinand och hans hustru Sofie mördas i ett attentat, rivs allt upp igen. För som vi idag vet är det här inte vilket mord som helst. Skotten i Sarajevo blir den tändande gnistan till första världskriget. Ett krig som blir förödande på alla upptänkliga vis. Även för den internationella arbetarorganisationen, där man tidigare stått enade kring pacifismen. Rörelsen ska stå över nationstillhörigheter. Och arbetare ska inte förgöra varandra i härskarklassens krig. Men nu gäller plötsligt nya regler.
Det var ett dråpslag för den socialistiska rörelsen. Och den slet sönder på det sättet att det största och dominerande partiet inom den socialistiska internationalen, de tyska socialdemokraterna, de valde att rösta för i parlamentet krigskrediter till de egna, så att säga, stridande krafterna eller till regeringen i Tyskland för att Tyskland skulle kunna föra sitt krig.
Med ens är arbetare i alla länder inte förenade, utan splittrade. Och som ryska befinner sig Alexandra Kollontaj i fiendeland. Eftersom Tyskland och Ryssland vips i krig med varann när den stekheta juli är över. Det är dags att omlokalisera till neutral mark. Det pampiga kungliga biblioteket ligger i Humlegården. En vacker park i Stockholm. Och när septembers nattkyla har börjat nypa fram rodnaden i de yviga trädkronornas löv checkar en välklädd dam in på ett billigt pensionat tvärs över gatan. Alexandra Kollontaj är i stan. Och hon tänker kampanja mot kriget. Men det är lättare just tänkt än gjort. För Sverige har en kung och en regering vars högsta prio råkar vara att pumpa in mer pengar i försvaret. När de får nys om att Alexandra författat en artikel i svensk press som kritiserar landets militarism dröjer inte länge innan hon hamnar i häktet. Och kungen, den långa och magelagde Gustav V, låter meddela att hon är portad från Sverige. För alltid. Vi får väl se hur det blir med det. Fru Kollontaj tar sig vidare västerut, över gränsen till Norge. Där hon ska bli kvar i flera år, medan krigets köttkvarnar maler. Det är en humanitär katastrof för alla som drabbas av striderna. Och för ryssarna är kriget alldeles extra ogynnsamt. Soldaterna sänds mer eller mindre ut till slakt. Utan att ha tränat på strid eller för den delen ha ordentlig utrustning. Det är vanliga män och pojkar som offras i ett krig som för de allra flesta nog framstår som helt meningslöst. En fullständig tragedi som kommer bli öppningen för de ryska reformivrarna. För i Ryssland ökar missnöjet för varje år som går. Och i början av 1917, just när Alexander Kollontaj lagt sista handen vid en av sina många propagandaskrifter mot tsarväldet, ser hon en norsk tidning basunera ut nyheten. Revolution i Ryssland. Hennes blå ögon slukar artikeln. Strejker och upplopp. Kvinnor har gått ur huset i en stor demonstration. Kan det vara nu det händer? Det verkar så.
Det här går väldigt fort. Efter att kvinnorna i februari har gått ut på gatorna så bryter det loss myteri i armén. Soldaterna kräver att det ska bli total jämlikhet i armén. Generalerna ska inte längre få härska utan det ska vara omröstning om alla frågorna i armén. Vilket ju naturligtvis är dödsstöten för en fungerande armé.
Det som sker här kallas för februarirevolutionen. Och den innebär slutet för Nikolaj den andras styre. Tsarfamiljen sätts i husarrest. En provisorisk regering tillsätts. Och Ryssland är en republik. Blodsutgjutelsen är mindre än man kunnat tro. Men en radikal omvälvning har skett. Och Alexandra Kollontaj, som fortfarande ligger lågt i Norge, inser att det är dags att ta sig hem. För det här är bara första akten. Under sin tid i exil har Alexandra brevväxlat med Lenin och mer övertygats om förträffligheten i hans dogmer. Nu stödjer hon fullt ut Lenin och hans bolsjeviker. Och enligt deras lära är det som nyss hänt inte den verkliga revolutionen. Men den ska komma. Snart. Det är nog med en suck av lättnad som den nu 45-åriga Alexandra Kollontaj ställer ner resväskan på golvet i sin gamla lägenhet i hemstaden Sankt Petersburg. Som nu egentligen heter Petrograd och som ska byta namn ytterligare en gång och en gång till. Men för enkelhetens skull håller vi fast vid Sankt Petersburg. Dit Alexandra nu äntligen har kommit hem. Och nu lurar inte längre tsarens hemliga polis bakom varje hörn. Men det betyder inte att fältet är fritt för att agitera för bolsjevismen. För det finns många krafter i landet som gärna skulle rå åt sig makten nu när fönstret står på glänt efter 300 år av tsarvälde. Och det är den nya provisoriska regering som styr väl medveten om. Och det är allt annat än stabilt i toppskiktet, där flera olika viljor försöker samsas och läget är skört. Regeringen håller därför strängt ögonen på eventuella upprorsmakare. Men just bolsjevikerna verkar den nytillträdda premiärministern inte betrakta som ett särskilt graverande hot. Det är ett fatalt misstag.
Sankt Petersburg, 25 oktober 1917. Pansarkryssaren Aurora ligger förtöjd utanför den provisoriska regeringens högkvarter, det praktfulla Vinterpalatset. Men stridsskeppets besättning lyder inte längre under premiärministern och hans regering. Över fartyget vajar en röd fana. För mannarna står bakom Lenins bolsjeviker, tillsammans med det nybildade militärgardet. Och när timmen är slagen ska ett skott avfyras från skeppet utanför palatset. Då finns ingen återvändo. Marinsoldaterna vet lika väl som sina nya herrar att spelet de ger sig in på är högt. Om stormningen lyckas och revolutionen inleds på allvar är framtiden deras. Om det går i stöpet kommer de snart att dingla i galgen. Och så dånar det från pansarbåten.
Ja, nu har vi snirklat oss fram till inledningen på vårt avsnitt. Ungefär 6 månader efter februarirevolutionen, när Alexandra Kollontaj, Lenin och ett stort antal andra bolsjeviktoppar har återvänt till Ryssland, haft sitt superhemliga möte där ledningen röstat ja till väpnat uppror. Och nu inleds oktoberrevolutionen. Så vad är det då som händer?
Soldaterna stormar palatset. Man fängslar ministrarna i den provisoriska regeringen, då med hjälp av de beväpnade soldaterna. Och bara på några timmar så kunde en ny ledning utropas. En bolsjevikisk regering.
Som under den förra revolutionen går allt förvånansvärt oblodigt till. Men den relativa bristen på våld är inte ett förebud för hur Rysslands nya regim ska agera. Den som hoppas på brutalitet ska tyvärr i sinom tid få sitt lystmöte. Lenin utropar den ryska sovjetiska federativa socialistiska republiken, världens första kommunistiska stat under revolutionsnatten. All makt ska nu övergå till folket. Det är fina ord. Och han river ner applåder i salen när de uttalas. Långhåriga bönder, soldater i slitna uniformsrockar och arbetare i smutsiga skjortor hyllar sin nya ledare. Sen sjösätts den nya organisationen. Och i Lenins regering, som enda kvinna och den första kvinnliga ministern i världen, utses Alexandra Kollontaj till minister för sociala frågor. Fast det heter folkkommissarie här. Minister låter för borgerligt. Hennes dröm verkar vara på väg att besannas. Nu kan en socialistisk ordning byggas upp. Och kvinnorna kan äntligen befrias. Alexandra har inte glömt arbeterskornas slit och det döda barnet i textilfabriken i Narva. Och de förslag på reformer som hon lägger fram är verkligt radikala.
Kollontaj utarbetar snabbt förslag till en ny familjelag för att få till stånd en lag där det blir lätt att skilja sig. Men den stora insatsen hon gör, det är lagarna som rör familj, äktenskap och även frågan om abort. Och det kommer ganska snart att bli fri abort i Ryssland. Och det är ju en häpnadsväckande reform vid den här tiden. Och den har sina rötter i Alexandra Kollontajs arbete. Hon vill också att daghem ska inrättas för att kvinnor ska kunna yrkesarbeta utan att slita ut sig eller, som hon har sagt, behöva prostituera sig för att få ihop till försörjning.
Folkkommissarie Kollontaj driver också igenom betald föräldraledighet. Som alla hör är hennes tankar långt före sin tid. Bolsjevikerna och Lenin verkar också arbeta för att infria sina löften om att skänka folket fred, bröd och jord. I december 1917 undertecknade den nya regeringen ett avtal om vapenstillestånd med Tyskland och dess allierade. Det stora kriget kommer rasa vidare, men utan att ryska soldater ger sina liv. I fabrikerna ska inte längre industriägare kunna känna storkovan på arbetarnas svält och slit. Och på landsbygden ska jorden omfördelas från välbeställda godsägare och kyrkan till bönderna. Revolutionens gnista är tänd. Och snart ska ett nytt, gott samhälle dagas. Jo tack. Det ser kanske bra ut om man kisar och bara tar in vad de redan frälsta säger. Men verkligheten är långt ifrån den som Alexandra Kollontaj kanske drömt om. Ryssland är inte på väg mot en rättvis utopi. För snart drar Lenin åt sin snara och förhoppningarna krossas en efter en. Det blir ingen allmän och lika rösträtt. Ingen fri press. Ingen rätt att bilda politiska partier. Hädanefter ska det bara finnas en enda politisk sammanslutning. Rysslands kommunistiska parti. Som ska låsa fast landet i ett terrorvälde så hårdfört att det knappt går att föreställa sig. Men hur går det nu för pionjärministern Alexandra Kollontaj efter revolutionen? Inte alls bra faktiskt. Hon hamnar på tvärs med Lenin. Och efter bara 4 månader lämnar hon sin post. Och det är kanske inte oväntat att den nya regeringen har såväl interna som externa problem. Nästan vem som helst kan vi räkna ut att ett gäng i ett enormt land med enorma svårigheter, som nyss har störtat en regering som i sin tur bara några månader tidigare har störtat ett flerhundraårigt envälde, inte direkt kommer att landa i stabilitet och trygghet. Och mycket riktigt. Efter en kort tid vid makten, på sommaren 1918, har motståndet mot bolsjevikerna svällt till den grad att Lenin har ett regelrätt inbördeskrig på halsen. Mellan 2 övergripande sidor, de röda och de vita. Bolsjevikerna utgör den röda sidan. Vilka hör till den vita?
Officerarna i armén hade inte längre någonting att hämta, så att säga, inom sitt yrke och i armén. Det var redan stillestånd och fred med Tyskland. Godsägarna hade förlorat mark och fabriksägarna, bankirerna, hade redan förlorat egendom. Så de här grupperna, klasserna, samlades kring och stödde officerares kamp emot bolsjevikerna. Och det var de officerarna och generalerna som kom att kallas för de vita, medan bolsjevikerna var de röda.
Återigen slängs ryska män in i krigshelvetet. Och den inbördes konflikten blir en stor olycka för det redan pinade landet. Leder till en ekonomisk kris som i sin tur får Lenin och hans bolsjeviker att bli än mer radikala. Och bland annat förstatliga industrin och med obarmhärtiga metoder tvinga bönderna att lämna ifrån sig allt överskott från jordbruket till staten. För Alexandra Kollontaj verkar tillvaron ändå arta sig fint, även om hon har lite stökigt i arbetslivet. Hon jobbar vidare med andra framgångsrika projekt efter att ha stigit ner från sin post som folkkommissarie. Och privat verkar allt vara toppen. Hon som sedan länge har lämnat sin första make har träffat en ny man. En jättelik matros med skägg och eldigt temperament. Relationen är lite okonventionell. Kanske främst för att han är 29. Alltså 17 år yngre än den 46-åriga Alexandra. Men hon har inga problem med att leva som män gjort i alla tider. Och verkar inte bry sig ett skvatt om att deras kärlekshistoria hånas av politiska motståndare. Men det är mot en mycket mörk fond som turturduvorna kuttrar. Utanför den rosa förälskelsebubblan pågår ett måttlöst våld. För som Lenin har uttryckt det till Alexandra Kollontaj: man kan inte göra revolution i vita handskar. Och bolsjevikerna visar tydligt att de inte pekar ut en ny riktning. De svingar. Skoningslöst.
Moskva, nyårsafton 1918. Soppa, kroketter av potatisskal, bitar av mörkt bröd med ost, äppelte med en bit socker. På den före detta jaktklubben är nyårsbuffén uppdukad. Och Alexandra, som kommit till festen med sin älskling, ställer ner deras bidrag. En burk dyrbar kaviar. Snart sitter hon till bords tillsammans med sin örn. Det är hennes smeknamn på honom. Och han kallar henne kärleksfullt för duva. Någon kommer för att fylla på glasen med vodka. Men Alexandra viftar avvärjande med handen. Hon dricker inte alkohol. Dessutom är hon redan berusad av kärlek. Det nya året börjar på det mest underbara sätt. Men hennes lycka spirar mot en grotesk verklighet. För utanför den stimmiga restaurangens fönster har ett mörker sänkt sig över landet. Bolsjevikernas motståndare har inte privilegiet att njuta av festligheter, för de är måltavlor för partiets huliganer. Och medan Alexandra Kollontaj låter den lyxiga kaviaren sälta, reta tungan, attackeras människor med obeskrivligt våld, skalperas, får sina ögon utstuckna, surras vid plankor och körs in i öppna smältugnar. Men på jaktklubben, där är det snart dags för dans.
Som vi nämnt tidigare är Lenin och bolsjevikerna inte främmande för våld. Och förtryckarmetoderna togs i bruk i princip omedelbart efter revolutionen på hösten 1917. Och sedan dess har det bara eskalerat. Tsaren och hela hans familj har mördats i ett rent blodbad. Lenins hemliga polis Tjekan jagar motståndare i alla samhällets skikt. Fängslar, torterar och avrättar sådana som stämplas som fiender. Tillsammans med alla de som stupar i inbördeskriget kan antalet döda räknas i miljontal. Och det är inte slutnotan. För bolsjevikerna lyckas klamra sig fast. Och 1922 går de segrande ur striderna. Vilket ska leda till årtionden av lidande för det ryska folket. En terror så stor och förfärlig att inte ens poeterna ska finna ord för den väntar dem. Ingen kommer gå fri från hotet och krossas av övermakten. Känner Alexandra Kollontaj till det obeskrivliga som hennes parti har släppt loss och nu förtär hennes landsmän och kvinnor? Det måste vi anta att hon gör. Och på det övergripande planet understödjer hon de hårdföra metoderna i revolutionens namn. Den gamla tidens makthavare måste knuffas undan för att de nya ska kunna ta plats. Det är svårt att förstå hållningen hos den här kvinnan som både står för rättvisa och jämlikhet och samtidigt i hela sitt liv kommer vara lojal med mördarregimer. För slutet på tragedin är långt ifrån nära. Men när kulmen nås kommer Alexandra Kollontaj ha lagt ett hav mellan sig och sitt hemland. För 1922, samma år som den socialistiska rådsrepubliken Sovjetunionen utropas på Bolshoi-teatern i Moskva, inleds ett nytt kapitel i hennes liv. En nyfiken skara människor lutar sig fram när den glänsande, hästdragna sjuglasvagnen rullar in vid Stockholms slott. Ur kliver en 58-årig kvinna i svart taftklänning och grå päls. I handen bär hon ett ihoprullat papper. Sen stegar hon in i palatset och går för att möta en lång, mager gestalt i 70-årsåldern. Det är minsann Gustav den femte som står där och tar emot den paranta damen Alexandra Kollontaj. Vänta nu. Senast hon var i Sverige, för ungefär 16 år sedan, slängde ju kungen ut henne ur landet med ett förbud om att återvända. Vad han denna nya attityd till besökaren? Jo, det har hänt en hel del. Vi har tagit oss 8 år framåt i vår berättelse, till hösten 1930. Och nu har förbudet hävts. För det är inte en socialist på rymmen som traskar in i slottet, utan en världsvan statsrepresentant med något att överlämna till kungen.
Alexandra har blivit utnämnd av sin regering till att bli sändebud, som det hette då, i Sverige. Sovjetunionens officiella sändebud, det som vi senare har kommit kalla för ambassadör. För att bli till fullo ambassadör så säger traditionerna att man ska överlämna ett så kallat kreditivbrev till kungen.
Jaha. Världens första kvinnliga regeringsminister har alltså gått och blivit världens första kvinnliga ambassadör. Det är ett stort och långt steg Alexandra Kollontaj har tagit. Kanske framstår det som ett hedersuppdrag. Men det var åtminstone till en början något annat. En landsförvisning. För i början av 1920-talet tog sig Alexandra Kollontaj friheten att ifrågasätta partiets linje. Och det uppskattades inte. Lenin röt att hon borde avrättas. Och sen stört dök den tidigare så värdade kamrat Kollontaj i status. Men hade turen att istället för att arresteras skickas iväg utomlands. Kanske tänkte hon först att det var en tillfällig lösning. Men diplomatlivet ska bli permanent. Bakom sig har hon lämnat en politisk karriär i spillror. Och i packningen fanns ett krossat hjärta. För den bubblande kärlekshistorien hon upplevde medan terrorn rasa, den tog abrupt slut. Och nu 1930 har hon diplomatuppdrag i flera olika länder bakom sig. Det är alltså en erfaren ambassadör som skickats till Sverige för att tjäna sitt hemland. som nu har en ny ledare. För Vladimir Lenin är död sedan 6 år. Och efter hans frånfälle har makten gripits av någon annan. Josef Vissarionovich Djugasvili heter han. Men han ska gå till eftervärlden under ett annat namn. Stalin. Och honom har Lenin varnat och det bestämdaste för. Lenins arv blir i händerna på den koppärge och mustaschprydde Josef Stalin en mardröm. I hans välde tolereras inga oliktänkande. Och han övertrumfar med råge sin föregångare i grenen chockerande terror. Den första grupp som hamnar i hans skottlinje är de markägande bönderna, som kallas för kulaker. Under parollen all jord åt bönderna inleder Stalin sin så kallade kollektivisering. Bönder som äger sin egen mark drivs bort från sina gårdar, skickas iväg till Sibirien och lämnas åt sitt öde. Eller dras inför rätta och avrättas om de kämpar emot. Och jorden som Stalin påstår rättvist ska brukas av bondekooperativ blir i praktiken förstatligad. Den 58-åriga Alexandra får av en vän höra de hårresande detaljerna och skriver att hon plågas. Att hon har en känsla av att även hon är ansvarig för det som sker och att bolsjevikerna faktiskt svarar inför folket. Men i kommunikationen med Stalin andas hon inte ens ett ord av ifrågasättande. Till honom skriver hon att hon utan förbehåll stöttar idén om att utrota kulakerna som klass. Alexandra Kollontaj med sina stora drömmar om ett mer rättvist samhälle står alltså stillatigande när den blodtörstige Stalin skövlar människoliv. Och attackerna på bönderna är bara en i det som ska bli en lång rad av fasansfulla missgärningar. Men att hon inte opponerar sig hänger förmodligen samman med att Stalin kräver oreserverat stöd från alla sina underställda. Och ju längre hans regeringstid förflyter in på 30-talet, desto tydligare blir det nog för Madame Kollontaj att absolut ingen går säker under Stalins tyranni.
Oktoberhallen, Moskva, 19 augusti 1936. Brotten är så vedervärdiga att fradgan sprutar från munnen när åklagaren redogör för dem. Det tar timmar att gå igenom allt det förrädiska som det tiotalet framstående politiker på de anklagades bänk har gjort sig skyldiga till. Och den praktfulla salen som en gång tjänade som balsal är fylld av ett svagt sår nu när det som kallas för århundradets rättegång har inletts. I publiken trängs över 300 människor. Säkerhetspoliser, vakter, reportrar från utlandet. Men journalisterna tittar förvirrat på varandra. Brotten som radas upp är ju helt osannolika. Och bevismaterialet lyser med sin frånvaro. På väggen hänger en enorm banderoll som varslar om den oroväckande utgången. Moskvas arbetare kräver död åt de galna hundarna. Men det är inte arbetarna som släpat männen till rätten. Högste ansvariga inväntar utslaget på annan plats. Och han vet exakt hur det ska gå. För när de hunsade och strykrädda politikerna erkänt sina påstådda brott behöver juryn och domaren inte många minuter att fatta sitt beslut. Inom kort förs de dömda ner till säkerhetstjänstens källare där alla vet vad som sker.
Moskva-rättegångarna, som de ska kallas för, blir talande exempel på läget i Stalins Sovjetunionen. Bland de som står inför skranket i den första rannsakningen, 16 medlemmar från kommunistpartiets ledning, finns flera av de män som var med på det historiska mötet med Lenin. Kamrater som Alexandra Kollontaj tog beslut om ett väpnat uppror tillsammans med, och där även Stalin faktiskt var närvarande. Några av de åtalade är också diktatorns gamla förtrogna, som en gång hjälpte honom till makten. Vad har de gjort för att hamna inför rätten?
De föll under Stalins misstänksamma blick, kan man säga. Stalin fruktade ständigt attentat mot honom och fientliga rörelser. Och Moskva-rättegångarna var totalt falsifierade. Det kunde gå så långt som att åtalspunkterna kunde lyda anklagelse mot att ha blandat spik i smöret för arbetarna.
Anklagelserna kan alltså vara helt befängda. Men det sovjetiska rättssystemet spelar med i den absurda pjäsen, regisserad av en paranoid Stalin. Det här är den första av tre snarlika rättegångar under 1930-talet. Och av närmare 50 åtalade är det bara tre som har den tvivelaktiga turen att skickas till Gulag, de sovjetiska arbetslägren. Resten döms till döden och skjuts ihjäl. Nyheten om Moskva-rättegångarna når förstås även till Alexandra Kollontaj i Stockholm. På sitt kontor följer hon oroligt häxprocesserna, med porträtten av Lenin och Stalin stirrande på henne från väggen. Och efter de här bizarra skådespelen följer massutrensningarna. Människor fängslas och mördas på löpande band. Bland dem Alexandra Kollontajs gamla partikamrater, vänner och älskare. Hon sörjer sina kära. Men ännu mer kanske hon fruktar för sitt eget liv. För vad är det som säger att Stalin ska skona henne? I pressen spekuleras det. Står Madame Kollontaj näst på dödslistan? Men när 30-talet närmar sig sitt slut kommer något annat emellan för Josef Stalin och hans bödlar. En oväntad pakt med en annan mordisk diktatur, Nazityskland. De hyser ungefär lika stort hat mot varandras ideologier. Men på sensommaren 1939 sluter de en non-aggressionspakt, alltså ett löfte att bland annat inte angripa varandra i det krig som väntar. Och med ryggen fri österifrån går så Hitlers Tyskland till attack mot Polen den 1 september 1939. Och århundradets andra stora krig inleds i Europa. Sovjet klampar fram från sitt håll och intar östra delen av Polen och de baltiska länderna. I ett läge som det här har den sovjetiska ambassadören fullt upp. Och den 30 november 1939 hettar det till ordentligt. För då går Sovjet till attack mot svenskarnas brödrafolk.
Finska vinterkriget kan man kanske kalla för ett slags preventivkrig ifrån Stalins sida, så att säga för säkerhets skull. Men på finländsk sida så visade man en stor tapperhet, stridsvilja, och dessutom fick man hjälp utifrån. Det blir ett vapenstillestånd. Alexandra Kollontaj sitter på sovjetiska ambassaden i Stockholm och är med om de här stilleståndsförhandlingarna.
Alexandra Kollontajs förhandlande är enligt vissa kännare helt avgörande för att det blir ett fredsavtal mellan Sovjet och Finland. Men det är ett krävande jobb att försöka balansera krig och fred samtidigt som ryktena fortfarande florerar om att en paranoid diktator är ute efter att ha ihjäl en. Och en augustidag 1942 klappar Madame Kollontaj ihop på den sovjetiska ambassaden. En svår hjärnblödning lyder diagnosen. Och medan hon pendlar mellan liv och död på sjukhuset sägs det att Stalin skickade ut sina spioner för att rota fram något som kan fälla henne. Det talas om dubbelagenter anställda på sovjetiska legationen som dyrkar upp kassaskåp och lusläser Alexandras dagböcker. Allt det här är förstås höljt i dunkel. För spionage av olika slag brukar ju inte ansvariga ledare gärna berätta sanningen om. Men om det nu är så att Stalin snokar efter illojalitet får han chi. Ambassadörens dagböcker innehåller inget annat än hyllningar. Och hon kan pusta ut när hon till slut vaknar upp i sin sjukhussäng. Ena benet och armen är förlamade. Och hon kommer vara rullstolsburen för återstoden av sitt liv. Men skallen är pigg och klar. Och karriären som ambassadör fortsätter. Men en dag tar det plötsligt stopp. Telegrammet som kommer den 11 mars 1945 är brådskande. Och mycket tydligt. Nästa dag kommer ett sovjetiskt militärplan att lyfta från Stockholm. Med kursen ställd mot Moskva. Med den 73-åriga Alexandra Kollontaj ombord. Och när hon sen kommer fram förmodligen bestört och orolig, får hon reda på att hon inte längre är Sverigeambassadör. Betyder det här att Stalin har hittat något på henne? Eller hittat på något om henne? Vet ni, det är faktiskt oklart. Det finns flera teorier om varför hon så bryskt blir avskedad efter över 20 år i diplomatisk tjänst. Alla invecklade och svårverifierade. Precis som mycket annat när det kommer till den sovjetiska historien. Men hon får åtminstone behålla livet. Installerar sig i en nybyggd lägenhet i Moskva, där hon tillsammans med sin svenska sekreterare och en katt framlever sina sista år. Hon har kvar sin son, som nu är en vuxen, gift familjefar. Och trots alla prövningar under åren har de fortfarande god kontakt. Men i övrigt är det ensamt. Få av hennes gamla vänner har överlevt utrensningarna. Och det hon kämpade för i politiken, kvinnofrågorna och de många jämställdhetslagarna, är upprivna av Stalins regim. Men ändå förblir hon, åtminstone utåt, obrottsligt lojal mot den stora ledaren. I sina memoarer skriver hon: "När Stalin finns till hands är det lättare att leva." Det är en lojalitet som inte återgäldas. För när hon, nästan 80 år gammal, den 9 mars 1952 somnat in, blir dödsrunan futtig och långt ifrån uppskattande i förhållande till hennes gärning. Och man undrar ju, av den hårda kärnan av partimedlemmar som låg bakom beslutet om väpnad revolution på hösten 1917, är samtliga döda. Majoriteten utrensade. Förutom tre personer. Stalin, hans närmaste man, och Alexandra Kollontaj. Varför har just hon klarat sig?
Var det att hon hade varit så väldigt lojal och arbetat utomlands och verkligen främjat Sovjets goda rykte så mycket hon nu bara kunde? En annan teori är att Stalin respekterade och kanske lite beundrade Kollontaj för hennes bildning och kulturella smak. Var det för att hon var kvinna? En del har menat att kanske Stalin var chevaleresk nog att inte ta livet av en kvinna. Själv kan jag tänka mig att kanske det var för att de frågor som hon hade ägnat sig åt, kvinnofrågor, trots allt inte var kontroversiella.
Alexandra Kollontaj är en representant för en av vår historias mest inhumana diktaturer. Och vissa betraktar henne som en av de många som är indirekt ansvariga för miljontals människors död. Men för andra är hon en feministikon. Intresset för hennes gärning växte under 1960-talet. Och sedan dess har hon lyfts fram som en kvinnosakspionjär. Radikal i sin tid. Någon som driver igenom reformer som ännu idag lyser med sin frånvaro i många av världens länder. Och som hade kunnat leda till en frigörelse för Rysslands kvinnor. Den visionen grusades. Och det kommunistiska paradiset blev till ett skräckens inferno. Alexandra Kollontaj tog aldrig avstånd från vare sig ledaren eller läran. Kanske för att minsta kritik kunde fått henne sänd till slaktbänken. Eller så höll hon faktiskt ideologisk övertygelse högst av allt.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Erik Lakvist, Marie Fjellborg, Sardar Strad och Elias Klenell.
Vill du veta mer om litteraturen som ligger till grund för avsnittet, finns en lista på vår hemsida.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.